Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme som dagens evangelietekst. Det var fra Johannes evangeliets 5. kapittel, fra den 39. versen, der Jesus sier til judene: «Ni forsker i skriftene, for ni tror at ni har evigt liv i dem. Det er just det som vitner om meg.» Herre, helge oss i sanningen, ditt ord er sanning. Amen. Ja, några av er kanske tänker att det här var en väldigt kort predikotext och kort evangelietext. Det är ju bara en enda vers. Hur kan man ha en enda vers som en text? Det beror på att den här versen innehåller väldigt mycket. Trots att den är väldigt kort så finns det ändå mycket att säga om den. För Jesus nämner här flera saker som är viktiga för oss att inse och påminnas om när det gäller Bibeln. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Man kan säga att Jesus ger Bibeln tre egenskaper här, eller han nämner tre egenskaper som Bibeln har. Den är värdig att studeras, den ger evigt liv och den vittnar om honom själv. Alltså förstår vi att Bibeln måste vara väldigt viktig. Och inte konstigt att det finns en princip som heter skriften alena, som man formulerade under den lutherska reformationen. I torsdags var det reformationsdagen, till minne av när Luther spikade upp sina 95 teser. De 95 teserna var viktiga. Man kan säga att det var startskottet för reformationen. Men ändå så var inte hans 95 teser något som vi brukar lyfta fram som hans viktigaste verk. Förmodligen hade inte Luther riktigt ännu fått en klarhet när det gäller rättfärdiggörelsen och när det gäller lag och evangelium på den tidpunkten. Men det skulle han få så småningom en klarhet i. Man gissar att han fick en klarhet i det ungefär 1518 eller 1519, alltså nästa år eller två år efteråt. Och en av de saker som Luther då verkligen lyckades lyfta fram, det var den här principen skriften alena. Principen skriften alena, det var inte något Luther kom på av sig själv, utan det var något som han upptäckte att Bibeln faktiskt lär om sig själv. Ja, vi finner faktiskt principen skriften alena i dagens text när Jesus säger: "Det är just det skrifterna som vittnar om mig." Luther insåg att här behövs inget som helst annat än Bibeln. Här behövs inte fler uppenbarelser. Här behövs inte påven, kyrkan eller traditionen. Här behövs bara profeternas och apostlarnas undervisning i Bibeln. Som det står i Efesierbrevet. Paulus skriver: "Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv." Så här behövs inga tillägg till det som redan står skrivet. Och det här är fortfarande en aktuell sak. Det var inte bara det på Luthers tid. Och här är det inte bara fråga om att inget annat behöver läggas till, utan det är också frågan om att här får inget annat läggas till. Alltså man får inte lägga till något till Bibeln. Det lär vi oss i slutet av uppenbarelseboken, som säger att vi vare sig får lägga till något eller ta bort något från Bibeln. Så det är helt enkelt förbjudet att lägga något till Bibeln. Och tack och lov för det. För det brukar aldrig sluta bra när människor börjar lägga till sina egna tankar till Guds ord. På det sättet hamnar Bibelns eget budskap i skuggan när det händer. När människor börjar lägga till något nytt kan det visserligen upplevas som spännande. Och det kan kännas bra. Ja, det kan kanske kännas lite som att en väckelse är på gång när man får höra något nytt i kyrkan. Wow, här händer det någonting. Det här känns bra, kanske man tänker. Till skillnad från det samma gamla vanliga som man alltid har fått höra i kyrkan. Men Bibeln är väldigt noga med att varna oss för sådana som vill komma med något nytt, ett nytt budskap. Och Bibeln uppmanar oss till att bevara budskapet rent och oförfalskat. Och problem, ett annat problem, när man börjar lägga till något nytt, ja då är det ju inte evangelium som blir lagt till. För evangeliet finns redan. Utan när det läggs till något nytt, då är det fråga om mer lag. Eller kanske man har en förutsägelse om framtiden som man påstår sig ha. Men det blir ju då inte mer evangelium när folk lägger till något nytt. För evangeliet, det kan ju inte läggas till igen. Men ifall man lägger till mer lag, ja då är det ju inte Guds lag man lägger till. För Guds lag finns ju också redan. Utan ifall människor skulle komma med mer lag, så skulle det vara människobud. Men människobud behöver vi inte följa. Människobud kan vi med gott samvete säga nej till. Ifall man skulle börja få dåligt samvete för att man har brutit mot ett människobud, så skulle det vara helt onödigt. För det enda som har en rätt att ge oss ett dåligt samvete, det är Guds lag. I frågor där Guds lag inte har sagt att något är förbjudet eller påbjudet, ja då är det en fri sak. Då är det fråga om adiafora. Då får vi välja utifrån sunt förnuft och vad som blir till det bästa för vår nästa. Ett fenomen i vår tid är det här med fake news och desinformation som sprids. Det är alltså falsk eller vilseledande information som man ska akta sig för att tro på. Men man kan också säga att det går att få andlig desinformation in i sitt samvete. Alltså att samvetet blir vilselett om någon i en kyrka skulle predika ett människobud. Ett bud som inte finns i Bibeln. Då kan samvetet bli känsligt för något som det faktiskt inte behöver vara känsligt för. Ja, det är ungefär som att ha en allergi. En allergi är när kroppen reagerar mot något som egentligen inte är farligt. När immunförsvaret kickar igång när det kommer i kontakt med något som egentligen inte är skadligt för kroppen. På samma sätt kan det alltså bli med ett samvete. Paulus, han skriver något väldigt viktigt i första Korintierbrevet i det 10:e kapitlet. Där han skriver en hel del om den kristna friheten. Paulus skriver: varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Ja, han menar ju såklart att min frihet ska inte få dömas av en annans samvete. Så till sådana som kommer med människobud kan vi alltså med gott samvete svara: nej, jag håller mig till skriften alena. Ifall du menar att du kan förbjuda det här, då måste du också visa mig utifrån Bibeln att du kan förbjuda det. Men Paulus, han skriver ju också på ett ställe: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Det finns vissa saker som inte är nyttiga för oss, trots att det inte fanns ett bud uttryckligen mot det. Så det kan ju ibland ha kommit människobud mot något som man ville varna för, som kan vara farligt. Ja, men då hade det också räckt med att varna för det. Det är skillnad mellan att varna någon för något och att förbjuda någon att göra något. Det är två olika saker. Ni forskar i skrifterna, sa Jesus till judarna. Och det är ju på ett sätt en komplimang som han ger till judarna, trots att han kritiserar dem mycket i det här sammanhanget. Men de forskade och forskade i Gamla testamentet. Men ändå så såg de inte att skrifterna vittnade om just Jesus som stod mitt framför dem. Som de kunde se med sina egna ögon. Precis som kvinnan vid brunnen, den samaritiska kvinnan vid brunnen, hon fick också se Jesus med egna ögon. Och hon sa: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Det sa hon till Jesus. Hon hade ännu inte insett att det här var Messias. Och då sa Jesus till henne: det är jag, den som talar med dig. Det är jag som är Messias. Och kvinnan, hon blev jublande glad, så hon sprang iväg in i byn för att berätta för sina grannar att hon hade fått se Messias. Hon ville berätta det på en gång. Tänk vilken kontrast mellan den här kvinnan och Jesu motståndare i Jerusalem. Alla hade de Messias mitt framför sig, mitt framför ögonen, men bara kvinnan trodde att den här Jesus faktiskt var Messias. Det är alltså inte så att det nödvändigtvis hjälper att se Jesus med egna ögon. Kanske tänker någon, om jag bara fick se honom. Men inte skulle det nödvändigtvis hjälpa, för det var många som såg honom med egna ögon, men ändå inte trodde på honom. För 3 dagar sedan var det reformationsdagen, och igår var det Alla helgons dag. Kan det finnas något samband mellan reformationen och Alla helgons dag? Ja, det kan det. För det viktigaste som reformationen gjorde var att återupptäcka det sanna evangeliet om Jesus Kristus. Att lyfta fram det som det centrala budskapet. Ja, och det budskapet är ju en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli några helgon. Och det är här vi kommer in på 2 andra principer som Luther lyfter fram i sin undervisning. Vi har redan pratat om skriften alena, men det finns också nåden alena och tron alena. Guds nåd och tron i hjärtat är en förutsättning för att det ska bli några helgon. För det är egentligen det vi menar med helgon. Alltså en människa som tror på Guds nåd, som tror på Jesus Kristus, som tror på honom som sin frälsare från synden. Alla som har den tron, eller har dött i den tron, är heliga, eller är helgon. För vi behöver inte använda ordet helgon som romersk katolska kyrkan gör. Alltså, de använder ordet helgon om kristna som de menar har gjort något väldigt bra. Men vi behöver inte använda ordet helgon på samma sätt som de gör. Ordet helgon finns faktiskt inte i den bibelöversättning som vi brukar använda. Däremot så finns det flera hälsningar till de heliga i olika församlingar. När Paulus skriver sina brev så börjar han ofta med en hälsning till medlemmarna i församlingen. Så säger han, det är en hälsning då till de heliga. Och då är det inte bara fråga om vissa kristna som har gjort väldigt bra saker i den församlingen. Det är inte bara fråga om vissa medlemmar i församlingen. Utan då är det helt tydligt att han hälsar till alla medlemmar i den församlingen. Han hälsar till dem som är kristna, som har blivit heliga genom tron på Kristus. När det gäller just Alla helgons dag, så kan man fråga sig varför det ska finnas så mycket fokus på människor som har dött. Det kan visserligen vara en fin sak att gå och tända ett ljus vid en grav. Men ändå så behöver vi konstatera att vi inte kan påverka något när det gäller människor som har dött. Och att Alla helgons dag faktiskt är en dag som handlar specifikt om helgonen, om det troende. Och inte om alla människor. Det behöver jag också lyfta fram om Alla helgons dag. Vi som fortfarande lever här på jorden kan bara hjälpa andra som fortfarande lever här på jorden. Vi kan inte hjälpa de som redan har dött. Vi kan hjälpa människor under deras nådatid. Ifall de inte ännu tror, så kan vi berätta för dem om Jesus. Eller om de redan tror, så kan vi uppmuntra dem. Och vi kan be för alla att Guds rike ska växa och att fler och fler ska komma till tro på Jesus. Vad vi också får komma ihåg och trösta oss med är att vi är heliga genom tron på Guds nåd. Genom nåden alena, tron alena. Det är genom tron på Jesus som Messias som Gud sände till oss utan att vi hade förtjänat det. Vi hade förtjänat en evig död, men istället fick vi evigt liv. Och vi sa fram emot det eviga livet i himlen tillsammans med alla heliga. Och det här fick vi genom Jesus som levde ett heligt liv för oss. Och som tog straffet som vi hade förtjänat. Och så tog han också bort alla våra synder. Som Johannes Döparen sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Och sedan uppstod han från sin grav för att vi också ska få uppstå från våra gravar. Och för att vi ska få vara med Jesus och alla helgon, alla de heliga, för evigt i himlen. Bara av nåd, bara genom tron. Och det här är det ju bara skriften som talar om för oss. Det är bara Bibeln som berättar det här. Och det är just därför vi vill bevara skriftens undervisning som den är, utan några ändringar. För det budskapet som redan finns är just vad vi behöver. Och därför är reformationens budskap om skriften alena och nåden alena och tron alena värt att hålla fast vid och värt att lyfta fram. Låt oss be. Kära Gud, tack för att vi får blicka tillbaka på reformationens budskap om skriften alena och nåden alena och tron alena som Luther verkligen lyckades lyfta fram. Tack också för alla de helgon som har gått före oss, alla kristna. Vi vill tacka för att du har fört dem till tro. Vi vill också tacka dig för att du har fört dem till tro som har dött i den tron. Att du har fört dem hem till dig. Där de får vara i himlen för evigt. Och det som vi också ser fram emot. Vi vill be dig att du ska bevara oss i den tron. Till slutet. Så att vi får vara med dig och alla de heliga för evigt. Amen.